Välkommen till Radio Nola Skogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Gunnar Strömmer välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Gunnar!
Det är tidig kväll i den lilla amerikanska staden Canton, Mississippi, sommaren 2001. Det är varmt och trångt den här kvällen i en av stans många kyrkor. Folk strömmar till från alla håll. Man samlas för att stötta och be för några familjer. Deras hus ska tvångsinlösas. Delstaten Mississippi vill ta marken och man vill släppa fram bygget av en ny industri. Men protesterna är högljudda. Marken behövs inte för att förverkliga det här industriprojektet. Det skulle gå att bygga industrin på annat sätt så att familjerna ändå kan bo kvar. Och, säger de som kan lagen, det strider mot äganderätten i grundlagen att ta mark från familjer och ge till en annan privat aktör. I Mississippi så har den här frågan också en stark historisk laddning. De familjer som berörs hör till de första svarta i Mississippi som en gång i tiden fick köpa och äga sina hus. Innan dess var rätten till fast egendom förbehållen vita. Och nu, många år senare, vill barnen och barnbarnen inte släppa ifrån sig det som deras förfäder tvingats kämpa så hårt för. Imorgon ska fallet prövas i den lokala domstolen. Men nu är det kvällen före. Vänner och grannar samlas i kyrkan. Familjens advokater ska berätta om äganderätten. Gospelkören ska sjunga. Och Martin Luther Kings son ska hålla tal. Längst bak i entrén så står en lång, blek, storögd yngling från Örnsköldsvik och delar ut kvällens programblad. Hur hamnade jag egentligen här? Och vad ska jag göra med den här erfarenheten när jag kommer hem till Sverige igen? Ynglingen med frågorna, det var jag, Gunnar Strömmer. Idag 45 år gammal, född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Jag har den stora glädjen att vara gift med Irene från Sundsvall och vi bor tillsammans med våra tre barn i Enskede i Stockholm. I många år så arbetade jag som jurist och advokat, men sedan oktober förra året så är jag partisekreterare i Moderaterna. Och från och med idag kan jag stolt titulera mig semesterpratare i Radio Nola Skogs. Välkommen till mitt program.
Shut up.
Det var Nina Simone med I wish I knew how it would feel to be free. Jag praktiserade då på den ideella organisationen Institute for Justice i Washington DC. Ja, det var den organisationen som drev Mississippi-fallet. Och där som praktikant lärde jag mig oerhört mycket. Och allt det kunde jag använda när jag senare, samma år 2001, åkte hem till Stockholm året därpå var med och startade Centrum för rättvisa. Det är en ideell organisation som hjälper vanliga människor att driva fall mot stat och kommun. Och vi tar inte betalt av klienterna. Fallen, de ska lyfta viktiga principfrågor om grundläggande fri- och rättigheter. Och allt finansieras genom gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag. Och precis som i Mississippi-fallet, där de drabbade familjerna för övrigt vann och fick behålla sina hus, så kom det första fallet i Sverige också att handla om att värna människors hem. Jag satt i fåtöljen hemma och tittade på tv-nyheterna när hon dök upp i rutan. Penka Kaschmerova, en boende i miljonprogrammet Östberga i Stockholm. Hon och över 1000 andra hyresgäster ville köpa loss sina lägenheter från kommunens bostadsbolag. I praktiken var det här ett stort integrationsprojekt. Människor med olika bakgrund från många olika länder samarbetade, lärde känna varann, tog tag i gemensamma utrymmen och snyggade upp innergårdarna. Kommunen ville också sälja, men byråkrati och godtyckliga regler satte stopp. Vi hjälpte hyresgästerna att driva sina fall mot myndigheterna och till slut vann de. De blev ägare till sina hem och en hel stadsdel fick nytt liv. Själv tog jag med mig en insikt som bara har vuxit starkare med åren. Det är fantastiskt vad människor kan åstadkomma tillsammans om de bara får chansen. Och en annan sak som jag lärde mig av mina klienter i Östberga, vad viktigt det är med möjligheten att få äga sitt hem. Den frågan förde mig sen till familjer i Borlänge, Leksand, Höganäs och flera andra ställen runt om i Sverige. Ofta mindre orter där politiker av olika färger ville tvångsinlösa människors hem för att låta företag bygga en containerterminal eller en köplada. Men där de mött motstånd från familjer som älskat sina hem och som varit beredda att stå upp för sina rättigheter. För mig är de verkliga hjältar. Sitting on the front porch on a summer afternoon. In a straight back chair on two legs, leaned against the wall. Watch the kids playing with June bugs on a string, and chase the glowing fireflies when evening shadows fall. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Honeysuckle vine clings to the fence along the lane. Their fragrance makes the summer wind so sweet. An eagle spreads its wings, and a songbird on a fence post sings a melody. Just laughing, talking, making future plans. And when the folks ain't looking, you might steal a kiss or two, sitting in the porch swing holding hands. In my Tennessee mountain home, Det var Dolly Parton som sjöng om ett älskat hem i My Tennessee Home. Jag heter Gunnar Strömmer och jag är dagens semesterpratare här i Radio Nola Skogs. Det är klart att det är ett hedersuppdrag för en Öviksbo att få göra ett sånt här program. Och dessutom så väcker det många minnen. När jag på gymnasiet på Nolaskolan i början av 90-talet höll på mycket med politik så var en av de roligaste grejerna vi gjorde just att sända närradio. Studion låg i musikhuset som då var granne med skolan. Och en gång i veckan körde vi, spelade musik, snackade politik, drog halvtrista skämt. Vet du vad man får om man beställer en sovjetisk hamburgare? Nej. Jo, en köttkupong mellan två brödkuponger. Så där höll vi på. Väldigt amatörmässigt, men väldigt kul. Faktum är att närradio, där och då, i skiftet mellan 80- och 90-talen, spelade jättestor roll för utvecklingen av enskilda människors rättigheter i Sverige. I Vagnhärad i Sörmland så drevs en annan närradiostation. Den hette Radio Nova. Och grundare var en journalist som hette Claes Nydahl. Och för att få in pengar så började Radio Nova sända reklam. Problemet var bara att på den tiden så var det ett lagbrott. Det var straffbart att sända reklam i radio. Och statens svar lät inte vänta på sig. Det statliga Televerket stängde helt enkelt av sändaren som Radio Nova hyrde. Det var inte tillåtet för närradioföreningar att ha egna sändare. Men det struntade Radio Nova i. Efter 2 dygns tystnad så startade stationen sina sändningar igen med egen och inlånad utrustning. Claes Nydahl, grundaren, han åtalades i Nyköpings tingsrätt och han dömdes till dagsböter för brott mot reklamförbudet i närradiolagen. Jag känner ganska väl den advokat som hjälpte Claes Nydahl i domstolen. Och min vän berättar hur oförstående både politiken och domstolarna var för argument om grundläggande rättigheter, i det här fallet yttrandefriheten. Men sen hände det mycket och det hände snabbt. Radio Nova blev en symbol för statliga övergrepp mot yttrandefriheten. Och 1994 så blev det tillåtet med reklam i radio och tv. Året därpå så blev Sverige med EU och Europakonventionen för mänskliga rättigheter svensk lag. Historien är full av personer som Claes Nydahl. Personer som har slagits i motvind för sin egen sak men samtidigt försvarat principer som är viktiga för alla oss andra. Riktigt så hjältemodiga var inte vi som sände närradio från musikhuset. Även om vårt program hette Fri som fågeln. Men i Övik kände vi oss i alla fall som rebeller. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song.
I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you just like a song.
When Libria, when Libria, when Libria, when Libria.
It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. Just like a song when we were young.
En av mina stora favoriter, Adele med When We Were Young. Vad formar oss till de människor vi blir? För mig, som för de flesta andra, så börjar allt med familjen. Mina föräldrar, Helene och Carl Sören, som träffades i Sjömanskyrkan i London där min mamma sommarjobbade som husmor och min pappa var en frekvent besökare som ung och glad styrman i handelsflottan. Jag fick också med mig kristna värderingar hemifrån. Pappa med sina rötter i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, i Nordmaling och mamma uppväxt i Ammonialitetsförsamlingen i Karlskrona. Och visst var det ett borgerligt hem. Vi diskuterade mycket politik och samhällsfrågor. Men jag var den första som engagerade mig partipolitiskt. Och sen är det förstås skolan. Hörnettskolan, Geneskolan och så småningom Nolaskolan. Jag hade en fantastisk skolgång under uppväxtåren i Övik. Och inte minst tänker jag på alla lärare jag haft med ett av de allra viktigaste uppdragen man kan tänka sig. Att rusta barn och ungdomar för vuxenlivet. Och jag har sett det här på mycket nära håll. Min fina mamma Helene, som var hängiven gymnasielärare i svenska och historia på Parkskolan. En stor passion för sina ämnen. Ett outtröttligt engagemang för sina elever. Och en lojalitet med sina kollegor som överträffar det mesta. Jag visste inte riktigt vad jag själv ville bli när jag blev stor. Min familj är väldigt präglad av lotsliv och sjöfart i många generationer. Men för egen del så stannade livet på sjön vid 18 månader som värnpliktig i flottan. Mycket segling, fiske och annat båtliv har det blivit, men yrkesvalet blev ett annat. Efter studenten på Nola skolan så åkte jag hösten 91 till Uppsala för att läsa juridik. Jag kan inte säga att jag hade någon särskild dröm om att bli advokat, åklagare eller domare. Det var ett ganska rationellt val. Om man nu ska låna pengar och plugga så bör det i alla fall vara något som leder till ett jobb, en yrkesexamen. Naturvetenskap är inte min grej, inte ekonomi heller. Och statskunskap och annat kul, det kan man ju lära sig själv, tänkte jag. Så det fick bli juridik. Och det har jag aldrig ångrat. Come with you, come with I med The Ark. Och jag heter Gunnar Strömmer och jag är dagens semesterpratare. Jag var en gång på en föreläsning i USA med en amerikansk advokat som sa: du blir aldrig en riktig jurist om du inte stämmer ditt eget universitet under utbildningen. Riktigt så blev det nu inte för min del, och det temperamentet kanske är mer amerikanskt än svenskt. Men några år efter examen så var jag ändå med och drev ett rättsfall om juristutbildningen på Uppsala universitet som handlade om etnisk diskriminering. Jag var med och stämde mitt gamla universitet, även om det var efter jag hade slutat. Bakgrunden var att universitetet hade öronmärkt 30 av 300 nybörjarplatser på juristutbildningen åt sökande med två utlandsfödda föräldrar. Om det hade minst en förälder som var född i Sverige så kunde det alltså inte konkurrera om de här 30 platserna. Jag och mina kollegor var ombud för två unga kvinnor, Cecilia Lönn och Josefin Medander, från Falun respektive Gävle. Deras föräldrar var födda i Sverige och de två kvinnorna hade inte kommit in på juristprogrammet trots att de hade bättre betyg än de som kom in på kvoten. Flera av mina gamla lärare var engagerade på universitetets sida och justitiekanslern, statens advokat, som på den tiden var Göran Lamberts, var ombud för universitetet. Det var inte läge att komma oförberedd till domstolen. Vi jobbade jättehårt. Och efter 3 års kamp, ända upp i högsta domstolen, så vann Cecilia Lönn och Josefin Medander mot universitetet. På andra utbildningar runt om i Sverige så visade det sig att man istället kvoterade in sämre meriterade killar på bättre meriterade tjejers bekostnad. Hur kunde det komma sig? Jo, syftet med kvoteringen, det var ju att gynna sökande som hörde till det underrepresenterade könet. Och eftersom tjejer generellt har bättre betyg än killar från gymnasiet så dominerar tjejer också på de flesta populära utbildningar till psykolog, jurist, läkare, sjuksköterska och så vidare. Så tjejer kvoterades bort och killar kvoterades in. Alla de här rättsfallen och alla dessa unga människor som stod upp för sin rätt satte till slut stopp för kvoteringen vid antagningen till svenska universitet. Fallen lyfte också en viktig debatt om vad det ska betyda i praktiken när vi säger att alla människor ska behandlas lika. Min personliga övertygelse är att även med de bästa avsikter så är det farligt och fel att sortera människor utifrån kön, etnisk bakgrund eller andra faktorer som vi inte själva kan påverka. Att se varann och behandla varann som unika individer, inte som representanter för olika grupper, det tror jag är grundakkordet i ett bra och anständigt samhälle.
Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min dam har språket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värd. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga sneda nästor från ruinens brant. bevara oss från dem som dessa salu får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp, men så länge det finns ungar så finns det hopp.
Där hörde vi Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk. Skrattande barn och sommarlov, den sången vill jag skicka med till mina fina barn, Hanne, Folke och Olle. Cornelis förblev holländsk medborgare livet ut. Ändå är vi nog många som uppfattar honom som något av det svenskaste vi har. Förstås hans egen fantastiska låtskatt, men också i lika hög grad tolkningar av Taube eller Bellman. Medborgare, det var ju ofta så Cornelis tilltalade sin publik. Det är något tjusigt med det där. Och viktigt, det blev jag varse när jag för några år sedan fick uppdrag av regeringen att utreda det svenska medborgarskapet. De flesta av oss som är svenska medborgare, vi föds som svenska medborgare. Andra har blivit det som barn eller vuxna. För att bli svensk medborgare så ska man bland annat ha bott i Sverige en viss tid och levt ett skötsamt liv. Jag tror själv att det skulle vara bra om det också krävdes vissa kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Det handlar inte om att bygga hinder, utan det handlar om att lyfta fram medborgarskapets betydelse. Att ge nya medborgare verktyg att komma in i det svenska samhället. Och att utöva de rättigheter som följer med medborgarskapet. Inte minst rätten att rösta i våra allmänna val. En fråga i min utredning handlade om en annan aspekt av medborgarskapet. Nämligen de ceremonier som kommuner runt om i landet genomför varje år. För att fira alla i kommunen som blivit nya svenska medborgare. Och det sker ofta på nationaldagen. Och jag har varit med på flera sådana firanden, bland annat i Örnsköldsvik. Jag bjöd helt enkelt in mig själv när jag var utredare. Och Elvi Söderström, som då var ordförande i kommunstyrelsen, var vänlig och tog emot på Folkets park. En del av de nya medborgarna på den här ceremonin hade bakgrund i våra grannländer, som Finland. Andra hade sina rötter i länder mycket längre bort. Det var högtidligt. Det var glatt, förväntansfullt och välkomnande. Medborgare, som Cornelis sa, vi har en stor gemensam uppgift i att hålla ihop det svenska samhället. Och jag tror att svenska medborgarskapet, svenska språket och den svenska lagen rymmer väldigt viktiga nycklar för att vi ska klara av den uppgiften.
Min hem. svagt som det blå vore drömt. Det kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där du kära gestalter och synen nyss, där står tomheten nöd.
Det var strövtåg i hembygden med Mando Diao. Om ungefär 2 månader så är det val i Sverige. Då ska svenska folket ta ställning till hur vårt land ska styras de kommande 4 åren. Och vilka värderingar och vilken politik som ska föra Sverige in i framtiden. För mig är det första gången på väldigt många år som jag har en aktiv roll i en valrörelse. Sen oktober förra året så är jag partisekreterare i Moderaterna. Det är mitt första arvoderade politiska uppdrag på 17 år. Senast var det som ordförande i Moderata ungdomsförbundet i Sverige i slutet på 90-talet. När Moderaternas nya partiledare Ulf Kristersson i höstas frågade om jag ville komma tillbaka i en ny roll, då kände jag att det var dags att göra samhällstjänst igen. Så jag tackade ja. Att Ulf Kristersson dessutom är en gammal vän till mig och en av de klokaste personer jag känner, det gjorde beslutet ännu enklare att fatta. Det är också i år exakt 30 år sedan min allra första valrörelse. Och den utspelade sig i Övik 1988. På skolor, på gator och torg. Jag hade just börjat gymnasiet och valts till ordförande i den lilla muffförening som då fanns i stan. Vi var ett kul och snabbt växande gäng som gick till storms mot allt vi ville förändra. I Övik, i Sverige och i världen. Det är klart att det finns många skillnader om man jämför 2018 med 1988. En uppenbar skillnad är att idag så utspelas en stor del av den politiska debatten i sociala medier. Då gick vi med maskinskrivna insändare till ÖAs redaktion. Oftast var det dåvarande chefredaktören Jerry Eriksson som tog emot. Och så växlar man några ord med den ärade politiska reportern Sven Lindblom. Sven som faktiskt intervjuade mig så sent som i våras, numera som frilansande pensionär. Men i övrigt är ändå politiken sig lik. Den handlar fortfarande i grund och botten om att göra sig förtjänt av människors förtroende. Och den handlar fortfarande om det lokala, om tillvaron i vardagen, långt från partikanslierna i Stockholm. Jag föddes 1972 på Örnsköldsviks BB. Drygt 45 år senare sitter jag nu här. Studier, jobb, familj har fört mig till andra delar av Sverige och världen. Men Övik och Nordmaling, där jag har mina rötter, är fortfarande hemma. Jag känner mig alltså samtidigt som ångermanlänning, svensk och europé, för att låna en formulering från en bok som Carl Bildt gav ut för många år sedan. Jag vill avsluta det här semesterpratet med något av det svenskaste och vackraste jag vet. Nämligen Wilhelm Pettersson Bergers sommarsång Hur fröser blomster. Den sången har jag själv spelat oändligt många gånger på pianot. Och den ackompanjerade mig och min älskade fru Irene när vi nygifta och sprudlande glada tågade ut ur Nordmalings kyrka en solig och varm sommardag för 12 år sedan. Låt oss nu alla njuta av vårt fina land under sommaren, vårt vackra Ångermanland under sommaren, och ta väl hand om vårt land när vi går till valurnorna i höst. Tack för att du har lyssnat.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.